Från vad vi vet, det här är nästa steg med mig, Per Granqvist. Och idag har jag bokat ett möte med ambitionen att vara riktigt effektiv. Nu trycker jag på räck. Nu jävlar ska det här vara effektivt.
Härligt att höra.
Jag har bestämt ett möte med Manne Kylä-Oulu.
Hur ser man till att man har ett effektivt möte då?
Effektivt möte, ja. Då skulle vi behövt en tydlig agenda som talar om vad jag kan tillföra mötet eller ta till mig från mötet. Mm. Och självklart syfte som talar om varför vi har mötet. Mm. Och en målsättning som talar om vad ska vi ha åstadkommit när vi är färdiga med mötet.
Så då får jag typ en poäng av tre.
Så kan det vara.
Ja, det är alltså detta som dagens avsnitt handlar om. Vi vet ju alla hur mejl och möten och olika saker äter upp tiden. Så frågan är, hur arbetar man smartare? Att arbeta smartare, att jobba effektivt, ja, det är något som jag tror att de flesta företagare jobbar med. För om man kan organisera sitt arbete på ett vettigt sätt så kan man, förhoppningsvis i alla fall, få mer gjort på mindre tid. Och då kan man göra mer saker. Kanske frigör tid för att ta det steget man funderar på. Det finns förstås en massa böcker och seminarier och självhjälpskurser och miljoner med YouTube-videos om det här. Kort utveckling, det är sant. Om du söker på How to work effectively and efficiently så får du 914 miljoner träffar. Och de låter typ på samma sätt allihopa, även om tonläget är lite olika. Från det peppiga.
And in today's video, I'm going to show you how to get more done in less time.
Till det sakliga.
You are effective when you work at the highest level of your capability.
Och sen har vi förstås alla dessa listor med råd.
Hey everybody, welcome back. Let's talk about 9 ways to be more productive, efficient and to manage your time like a ninja.
Men om man inte har tid att kolla videos, läsa böcker eller gå kurser, om man vill bli bättre bums, om man vill arbeta eftertänksamt på studs, bli effektiv nu, hur gör man då? Ett sätt är att träffa Manne Kylä-Oulu. För han driver nämligen ett företag som heter Effektiv Nu. Och jag tänkte att om jag pratar med honom som driver ett effektivitetsföretag så kanske jag kan bli effektivare som företagare. Ja, det fattar. Så jag bokade in ett möte med honom. Och som du nyss hörde så börjar det egentligen ganska skakigt. Tillbaka till det.
Så hur vet man om man är liksom effektiv som företagare? Och med det menar jag att man kan ju alltid göra mer. Mm. Så liksom, vilken nivå ska jag lägga det på? Hur vet jag att jag inte bara springer runt och ägnar tid åt trams? Allt det där.
Ja, svaret är ganska enkelt. Skapar ni resultat skulle jag säga. Och gör det med balans. Alltså utan att det är hälsan som blir lidande eller fritiden. Då är ni effektiva.
Och varför måste hälsan och balansen vara med i det där?
Ja, för att annars blir det väldigt kortsiktiga resultat. Om du bränner ut det så kan ju inte du fortsätta bygga på ditt bolag.
Mm.
Så det vill man gärna undvika.
Men hur gör du det då? Men du är också företag. Du har ju byggt upp det här. Du måste ju också jobba sena kvällar och nätter och för mycket.
Nej, det skulle jag inte påstå. Jag lever som jag lär. Så att allting vi lär ut använder jag själv. Självklart är det hämtning och lämning.
Mm.
Vissa dagar lämnar man kontoret tidigare. Och då blir det ju så att man får ta igen någon timme eller två ibland.
Mm.
Och i sånt läge så när barnen gått och lagt sig så kan det vara att man sitter och jobbar någon timme.
Jag förstår om det här är lite provocerande att höra, för så kände jag. Jag träffade Manne så var min första reaktion att den här killen, han är lite för bra för att vara sann. Han har lite för enkla råd och han säger saker som känns nästan för polerade. Fast är det fel. Manne säger det han själv säger för han upplevt hur det kan gå om man inte arbetar smart. För han har inte alltid varit så där effektiv som företagare.
Nej gud, anledningen till det här företaget existerar det är för att jag brände ut mig. Och detta var 2008 som 28-åring. Ung, ambitiös, ville verkligen hinna med allt och lyckas i mitt arbete.
Mm.
Och kände att ja, men 24 timmar räcker inte. Så att jobbade väldigt hårt på dagarna, snittade kanske 13 timmar.
Att vara ambitiös kan leda till att man tar på sig saker. Och tar man på sig mycket saker så blir det lätt för mycket. Problemet är inte bara att man inte är effektiv, utan man också gör för mycket. Att jobba mycket smartare är bra, men är det så smart att jobba mycket? Första steget mot att bli effektiv på jobbet är alltså att börja med att fundera på vilket jobb man vill göra, borde göra, hinner göra. Och det här är något som jag själv alltid har lite svårt att greppa, måste jag erkänna.
För jag tänker, när man jobbar så här mycket så kan det också vara att man tänker, ja, men att man får utdelning av det. Man fattar om jag kan jobba dubbelt så mycket som någon annan. Om jag är liksom lite mindre dålig än andra, jag är lite mindre trött, så kommer jag komma före. Att det känns som ett, och särskilt i de där åren, 20, kanske 30 någonting, att man liksom också, där kan man ju jobba på ett annat sätt. Var det så du tänkte, eller det bara att du inte doserade det?
Nej, jag doserade såklart inte ordentligt. Jag hade ju mina uppgifter utspridda. Mm. Jag hade inte den här kunskapen jag besitter idag, helt enkelt.
Mm.
Kollegieblock, postlappar, du vet, olästa mejl, allt det här som många lider utav, för jag träffar ju andra människor i min situation i dagsläget.
Mm.
Och kan verkligen guida dem till själva lösningen. Det jag har lyckats med, copy-pastar vi över till andra. Så att det inte sker dem. Och sen, ja, men dålig planering, dålig prioritering. Alla de här sakerna kan ju ställa till det.
Vad skulle du säga idag till dig själv då där för 2008-2009?
Då hade jag sagt, sätt dig bredvid mig så ska jag visa dig lite möjligheter både i tekniken och hur du ska resonera, hur du ska planera, hur du ska prioritera. Och framförallt så handlar det väldigt mycket om att stanna upp. Vi kallar det för skapa kontroll.
Mm.
Det går ut på att man, ja, men stannar upp och kollar. Vad har jag gjort? Var står jag? Vart är jag på väg? Och det är någonting som man behöver göra varje dag. Det är som tandborstning, vilket jag kallar det för. Så att gör man det, då får hjärnan det här. Okej, jag har koll på läget, alltså kan jag slappna av. Det är ju själva att vi inte har koll på läget som skapar oro och i sin tur stress.
Mm.
Och man kanske går och lägger sig med massa jobbtankar som leder till att den återhämtningen blev mycket, mycket sämre. Det händer ju då, nu händer det aldrig, att jag vaknar mitt i natten. Eller att jag vaknade och jäklar, det här hade jag glömt.
Kort paus här. När du funderar på att arbeta effektivare, bör alltså med att fundera på ditt arbete stort, inte enskilda uppgifterna. Och vi kommer till det också. För det kan faktiskt hända att din vilja att bli effektivare är ett symptom på något annat. Kanske är du på väg in i väggen.
Vilka varningstecken hade du då som inte du fattade då?
Oj, egentligen innerst inne med facit i hand så fattade jag ju det. Men jag sket i det. Det var det som var det intressanta. Varningstecknarna var ju...
Varför sket du i det? Trodde du att du var bättre än alla andra? Eller?
Nej, jag trodde att det här skulle lösa sig faktiskt. Alltså att snart blir det bättre.
Ja, just det. Bara...
Den effekten. Snart blir det bättre. Efter det här projektet, efter det här uppdraget, efter den här upphandlingen. Efter jul, efter sommarsemestern. Då kommer det lugna ner sig.
Mm.
Och det gjorde det aldrig. Men du hade en fråga här alldeles nyss om, tror du att du var bättre än alla andra? Nej, självklart inte. Det var ju som sagt det här som ledde till att jag jobbade många timmar, ville lyckas. Och det finns en kostnad, det får man inte glömma bort. Man offrar i någonting.
Men nu när jag frågade dig om effektivitet, då sa du direkt inom balans, inom rimliga gränser och allt det där. Det låter som att din definition av vad som är att lyckas är oändligt mycket bredare nu än vad den var då. Att du inte hade balans, att du inte hade gå hem tidigt. Det var inte ett, liksom, signaler på att du hade lyckats då, men det är det nu.
Ja, absolut. Jag är äldre, jag är klokare. Men, ja. Men det är ju som jag sa, den här kunskapen och erfarenheten. Att det också har varit utbränd och tagit sig ur det.
Man har förstås rätt. Att bränna ut sig är en smärtsam och dyrköpt erfarenhet. Men likväl en erfarenhet som man kan bli klokare av. Det fick till exempelvis Manne att inse att han borde starta företag. Vilket jag fattar låter helt kontraintuitivt.
Men det låter som en jättedum idé att göra när man varit utbränd och startat bolag.
Nej, inte riktigt. Men jag hade ju redan... Det fanns ju företag som ville jobba med mig redan.
Ja.
Så att det var ju också lite utifrån deras uppmaningar som det här kom igång.
Men de hade förstått att du redan hade tankar om att du skulle kunna inte bränna ut dig igen.
Precis.
Mm. Och vad började du med då? Du började ju med att nu sitter vi här vid ett nästan tom skrivbord. Det är så du började liksom. Då tänker du, nu ska jag se till att jag är effektiv inom rimliga gränser. Vilka tekniker är det då du börjar med? Vad är viktigast?
Ja, vad som är viktigast. Ja. De flesta jobbar ju antingen i Microsoft eller Gmail.
Mm.
Och då är det ju kommunikationsverktyg och planeringsverktyg som man har i dessa verktyg då. Så man måste ju ett kunna hantera inflödet av information och göra någonting vettigt av den informationen som kommer till dig.
Mm.
Och i många stora organisationer så handlar det ju också om att man har flera hundra kollegor som skickar mejl och chattar och gör inlägg i Teams och så vidare.
Mm.
Och då ska det ju hända någonting med den informationen som delas. Och hastigheten i vår kommunikationstakt har ju ökat. Mm. Jag vet inte om det är någon som har missat det, men
det har ju... I så fall har vi nyheter för det här. Va?
Ja, eller hur? Ja, det har ju verkligen ökat, både kommunikationskanalerna och informationsmängden. Och någonstans så måste vi veta hur vi hanterar det här på ett smart sätt.
Så gör man då. Låt oss bli konkreta. Eftersom man har hjälpt så många, frågar honom vad han sett. Är det inkorgen som är vårt största hinder för att folk ska bli mer effektiva?
Bland annat. Mm. Sen kan det såklart vara mindset, struktur i en organisation, om det är ostruktur eller strukturerad organisation eller inte. Men för den personen så är ju oftast inkorgen som är dilemmat. Mm. Och information flödar in och många läser i ett mejl, kanske svarar på det, men låter det ligga kvar. Och under ett år så får man kanske någonstans mellan 10 till 12 000 mejl. Mm. Och då växer inkorgarna ganska snabbt. Och jag har ju sett allt möjligt mellan, ja men det kan vara 60, 70, 80, 90 000 inkorgen hos någon. Och då hjälper vi dem i det vi kallar för effektiv mejlhantering.
Vad är det då?
Det är 4 enkla beslut. När du tittar på ett mejl kan du besvara den snabbt, det tar bara någon minut. Gör det direkt i inkorgen. Och sen märker du att det här har inget värde för dig att behålla. För det är ingenting du kommer gå tillbaka och titta i sen. Då slänger du det. Du låter inte det ligga kvar. Och är det en information som du vill ha i framtiden, ja, men då arkiverar du mejlet. I annat fall så är det en uppgift lite större karaktär och då skapar man en uppgift utav det. Planerar in när du ska göra och prioriterar uppgiften.
Just det. Det låter så enkelt när du säger det.
Ja, det är enkelt när man vet hur man gör.
4 enkla beslut alltså. 1. Har mejlet värde för mig att behålla? Inte släng det. 2. Vill du behålla? Arkivera det. 3. Är det här något som är lite större? Skapa en uppgift. Och 4. Planera in när du ska göra det. Låt oss ta nästa grej. 15 minuter för att skapa kontroll.
Precis. Man stannar upp. Kolla. Vad har jag gjort? Var står jag? Vart är jag på väg?
Och det kan man göra när som helst bra. Eller är det en morgonrutin här vi gör pratat om?
Nej, snarare en kvällsrutin innan man stänger för dagen. Alltså innan du lämnar kontoret eller stänger för dagen om du utgår hemifrån. Så är det sista du gör. Och det ger en otrolig skön känsla. Ökar närminnet, sömnkvaliteten, fokus och närvaro hemma. Och där du har också säkerställt att ingenting har ramlat mellan stolarna.
Och det är det som är nyckeln till att kunna stänga.
Precis. Man gör en closure för dagen.
Trots att vi inte hade en agenda så är det uppenbart att mötet med mannen bör bli ganska effektivt. Så jag går vidare på listan. För något jag undrar över här. Hur säkerställer man att man gör det som är viktigt och inte bara det som är bråttom?
Väldigt bra fråga. Om de arbetsuppgifterna du har framför dig går hand i hand med dina mål, då är de viktiga. Gör de inte det så skulle jag säga, ja men lägg inte en enda minut på det. För det kommer ju inte skapa det resultat du är ute efter.
Och om du inte riktigt vet dina mål så är det där du börjar.
Precis. Det är första steget. Du måste sätta upp ett mål. Ja men vill du springa halvmaren så måste du kanske först springa 2 kilometer i några veckor, sen 5 kilometer, sen 10 och så ökar man till den mängden man ska.
Det här är viktigt, det här med målen alltså. Själv har jag aldrig haft som mål att springa halvmaran, så det vet jag ingenting om. Men innan 2023 hade jag heller inte några mål för något annat heller. Eller, jo. Eller nej. Alltså inte mannemål, inte som han definierat det. För min tanke sedan 2018 har hela tiden varit att vad vi vet ska växa och bli stort, såklart. Men jag har inte haft någon strategi utöver det. Jag har gjort en miljon grejer känns det som. Och sen har jag kollat vad som funkat och försökt göra mer av det. Och lite mindre av det som inte riktigt funkade. Det här beror på att jag aldrig jobbat i en organisation där målen varit tydliga. Och därför har jag inte heller kunnat omsätta dem till strategi, taktik eller praktiska aktiviteter. Det här beror på att jag aldrig jobbat i en organisation där målen varit tydliga eller tydligt kommunicerade. Och därför har man heller aldrig kunnat omsätta dem till strategi, taktik eller praktiska aktiviteter. Så jag har aldrig fått någon riktig övning i det där. Och då har jag istället förlitat mig på att jag hinner rätt mycket grejer. Och så har jag gjort mycket saker och lite ofokuserat istället för att göra få grejer och fokuserat. Och det är inte helt så konstigt. Om man inte har något mål kan man inte fokusera på något. Men när jag tog in en professionell styrelse så tog det förstås inte lång tid innan kvinnan sa att hon insisterade på en strategi. Och hon jobbar på Spotify och är en av de mest seniora där. Så henne lyssnar jag förstås på eftersom det verkar gå bra för Spotify tänkte jag. Men jag vände mig ändå lite grann mot att vi skulle jobba med en strategi eftersom det här känns som slöseri med tid. Min tid framför allt då, att lägga en massa tid på sånt när allt annat känns osäkert. Då sa hon att strategi ska man kunna göra på en timme. Och när jag protesterade för andra gången så lovade hon att visa mig. Så jag begav mig några veckor senare till ett av Spotifys kontor i Stockholm där hon hade bokat ett konferensrum med stor whiteboard och sen började hon rita, prioritera, fråga och förklara. Och 45 minuter senare var strategin klar. Poängen är vad som kommer sen. Den här strategin har hjälpt mig att prioritera. Den har varit avgörande att förstå vad vi ska göra och vad vi inte ska göra och sen kunnat eliminera det. Inte för att vi trodde att det inte funkar, utan vi såg strategin att det här leder ingenstans i närheten vad vi ska. Steg ett är alltså att skaffa strategi. Om än i kort format med alla punkter och prioriteringar och mål för året. Vår strategi är faktiskt bokstavligt talat en sida. Steg två är att prioritera uppgifter utifrån strategin. Bestämma vad man ska göra och, alltså minst lika viktigt för mig, vad man ska sluta göra. Och steg tre är att göra det man ska göra ännu mer effektivt. Och det är egentligen här först det kommer in.
Är effektivitet i huvudsak målinriktning för dig?
Nej, effektivitet för mig är balans. Balans mellan arbete och fritid. Balans mellan aktiviteter och arbetsuppgifter. Balans mellan tillgänglighet och produktivitet.
Vad är för skillnad mellan effekt och effektivitet?
Effektivitet är att göra rätt saker. Effekt skulle jag vilja säga att det är det resultatet du skapar. Och produktivitet, det är att göra saker rätt.
Just det. För jag tänker att det kanske är just det där man går fel, att man tittar för mycket på hur man kan få maxeffekt. Då blir det gärna att man jobbar mer för att få mer effekt.
Det kan du ju få, men det får du bara under en kort period.
Just det.
Man måste också vara realist att dygnet tar 24 timmar, att du är ingen robot. Även robotar behöver ju byta ut reservdelar, håller på att säga. Och om man inte vill, ja, men nu kanske det låter lite för hårt, men jag har ju coachat sådana individer också. Få hjärtinfarkt eller högt blodtryck eller riskera hälsan och byta ut någon reservdel hos dig. Ja, då måste du tyvärr stanna upp och jobba balanserat. När jag brände ut mig, då var insikten så här, jäklar, jag har ju många år kvar. Jag var 28. Jag har många år kvar till pension. Orkar jag, kommer jag klara av det? Och när jag kom i kontakt med den här kunskapen, men då var det ju en lampa som tändes ovanför skallen. Som sa till mig, ja, så länge du jobbar så här så kommer du göra det. Och jag har väldigt bra balans.
Du kan ju också låta som att du är svintråkig, som du är liksom en fyrkantig träbock som säger ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, liksom. Hur kul är det?
Det är superkul. Det här är det roligaste jag har gjort. Men jag får
Säkerställer du att det är kul? Att liksom inte, för man pratar och vi hyllar ofta det spontana, det kreativa. Vi pratar om att ta snabba beslut, vara snabbfotad och så. Liksom. Och när man pratar om de här strukturerna så säger man att den här grejen ska vi prova. Så säger vi, ja, det får du ta på din egen utvecklingstid om nästa vecka.
Nice. Så fyrkantigt skulle jag väl inte vilja låta. Men
nej, men det låter så.
Självklart finns det spontanitet. Vi kallar det för luft i planeringen.
Att ha luft i planeringen är avgörande för att vara effektiv, för det händer ju allt något oväntat. Och om man inte planerat för det oväntade, ja, då hinner man ju inte det väntade när det oväntade händer. Så hur löser man det? Det får du veta efter det här. Manne Köylä-Olu är effektivitetsexpert.
För det jag tänker också om de här pauserna, spontaniteten och sånt. För det händer ju hela tiden en massa skit man aldrig hade tänkt innan skulle hända. Hur hanterar man dem då? Har man då en timme varje dag när man liksom hanterar det som är, här kan vad som helst hända?
Ja, det är ju det återigen luften. Och jag brukar rekommendera 20% av veckan ska vara luft. Planera det till 100% och saker ting skiter sig. Då kommer du alltid behöva arbeta 120%. Men planerar till 80% och saker och ting skiter sig, ja, då har du ju lite utrymme för att hantera det som kommer från lite ad hoc från sidan. Men vi utbildar ju alla möjliga tjänstemän då, inom alla möjliga branscher. Ja. Och det finns ju olika grader av ad hoc. Ja, men tar vi räddningstjänsten, där kanske vi pratar om 50% av deras tid får inte vara uppbokad tid. För där kan du ju verkligen ringa ett samtal och sen släpper de allt och bara drar.
Det brinner bokstavligt talat.
Ja, exakt. Eller polisen eller försvarsmakten eller vad det kan vara.
Men sätter du då en dag i veckan eller har du, vad är ditt råd där? Ska man
sprida ut det under veckan. Att man har 1 till 2 timmar som inte är inplanerade per dag.
Då får de stå där i kalendern som block. Det här kan hända vad som helst.
Ja, lite så.
Och sen kommer någon och vill ha en möte där, och då är det de blocken är heliga. För det är väl det där legot, va?
Precis.
När jag började med blockprinciper, det misslyckades. Det var för att saker händer i liksom mitt liv. Och så börjar man flytta och säga så. Och så är jag liksom inte riktigt... Inga block blev riktigt heliga. Något sätt.
Nej.
Kalendern är aldrig... Och den är full, men den är ändå aldrig full på något vis. Det flexar liksom.
Mm. Många kan ju säga så här, men jag bestämmer inte över min egna planering.
Jag skulle precis min nästa fråga. Att när, jag kan ibland höra mig själv säga, jag bestämmer inte min egen planering. Och så tycker jag det låter så himla fånigt också. Det är ja, offerkost.
Lite så, för att det skyller ifrån sig. För jag brukar då fråga så här, okej, men vem accepterar alla de här bokningarna? Ja, det är jag. Okej, då bestämmer du. Du vet ju att du också kan tacka nej till ett möte. Ja, kan jag. Ja, det är klart. Efterfråga bara om du kanske... Ja, men om du tittar igenom den här tydliga agendan. Ser du att din punkt är bara 30 minuter utav 3 timmar? Men fråga om du bara kan hoppa in under de 30 minuterna. Sitt inte där som gisslan i 2,5 timme extra. Det finns ju sådana möjligheter, men...
Och bara vägra möten utan agenda.
Exakt. Det rekommenderar jag starkt. Så efterfråga, får du inget svar... Och gå inte till det mötet. Det låter hårt, men ska man ha balans i livet och skapa resultat så har man inte råd att sitta som gisslan i möten.
Det känns som att det kan eliminera 75% av möten i Sverige. Det är väldigt sällan tycker jag man kommer till möten med en tydlig agenda. Och...
Ja, det är det största dilemmat vi har här i Sverige. När det gäller just möten. Att avsaknandet av syftemål och agenda. Och det är därför jag brukar säga så här, men efterfråga alltid, dyk inte bara upp. Om inte du vet vad det här mötet ska handla om, vad du ska åstadkomma under mötet, efterfråga tydlighet. Sen kan du avgöra ifall du ska delta eller inte.
Så hur förändrar man sig? Vad börjar man med? Eftersom vi är vanedjur så är det svårt att förändra sig över en natt, förklarar man det. Men om man byter ut bit för bit, börjar med något och sen lägger till något annat, lite här, lite där, så kan man långsamt bli bättre och bättre. Det märks kanske inte i början, men så småningom upptäcker man vilken skillnad det gör. Men har inte för stora förhoppningar om för snabba förändringar när jag sänker förväntningarna och sannolikheten för att uppnå dem ökar paradoxalt nog. Och det är bättre att börja lite mindre och lyckas än för stort och misslyckas. Jag frågar man om att göra listor. Är det grejen då? Att skriva post-it-lappar om det ska fixas? Han skakar på huvudet.
Jag skulle inte rekommendera post-it-lappar, för då börjar man sprida ut sina saker. Rekommendationen samlar en digital uppgiftslista. Och i de flesta verktyg idag, alltså både Gmail och i Outlook, så har du uppgiftslistor.
Mm.
Och då är det bara att skapa uppgiften och lägga den där och släppa sen. Och det kallar vi också för att tömma huvudet.
Ja, för det är det där att liksom ha någonting som just pockar på så här och krapsar med huvudet. För så känns det ju.
Mm.
Det bara blir av med det.
Ja, jag lägger aldrig några påminnelser i skallen. Jag förlitar inte på min hjärna. Utan jag lägger det i min uppgiftslista. Den kommer påminna mig när det är dags.
Och när det är dags så tar man så fram sin lista.
Ja, och det hjälper ju min tydliga uppgiftslista. Vad jag har framför mig. Nu har jag den här uppgiften. Jag har ju redan sagt innan att den ska göras fredag klockan 14. Och det är en prio 1 för mig. Alltså både viktigt och bråttom.
Mm.
Och i det läget så sitter jag och jobbar med det.
Mm.
Och sen när jag är färdig med det så tar jag nästa. Och det har jag ju redan planerat innan, så jag behöver inte sitta och leta efter några uppgifter.
Hur länge innan är du planerad?
Det beror på när jag har uppgiften och utifrån hur min resten av veckans planering ser ut.
Ja.
Jag måste ju ha utrymme för den uppgiften.
Men nu är det fredag. Är det hela din nästa vecka planerad? Är det ingen, om man drar upp din telefon här, eller har du då hela nästa vecka?
Jajamän.
Och veckan efter också?
Ja.
Ja, det här frågade alltså när vi möttes i mars. Och jo, det hade man hela året var inplanerat för honom.
Sen kommer det ju självklart komma in saker ju närmare man kommer. Mm. September, oktober och så vidare.
Mm.
Men grundbultarna är på plats.
Och då är det så här att jag gör admin på torsdagar och jag gör den där grejen så. Alltså, ja, du har stora block och sen blir det mindre block när du kommer närmare.
Precis, de återkommande sakerna ligger alltid fast under året. Det är redan förberett och färdigt.
Mm.
Det kallar vi för långsiktig planering.
Ja.
För då blir det mindre överraskningsmoment. Ja, men om jag vet att vi har utvecklingsdagar i december, ja, då är ju det redan inplanerat.
Mm.
Vi väntar ju inte till oktober för att skicka ut inbjudningarna.
Mm. Hur ofta reviderar du din kalender? Vad blir det sen? Alltså, är det så att du är det varje morgon eller varje måndag? Nu har vi försökt få till en intervju med dig här. Liksom. Vad är det här för en slott? Vad är det här för en etikett i din kalender?
Ja, det är ingen slott så. Ingen etikett, eftersom hade det varit någonting som jag gjorde kontinuerligt en gång i månaden, då hade jag haft en slott för det. Så att,
har du färgkodade slottar också?
Jajamän. Utvecklingstid har ju turkos färg, ringtid har ju orange färg, privat har ju grön färg, utbildning är ju rött och så vidare. Så att, absolut, för de kategorifärgerna underlättar i livet. Om jag tittar på min vecka nästa vecka så ser jag direkt efter 2 sekunder, hur ligger jag till? Var lägger jag mest utav min tid? Och vissa färger talar ju också om att det här behöver ju förberedelse. Och då måste jag avsätta den tiden, skapa den uppgiften och så vidare.
Och du hör, det är inte för inte som hans bolag heter Effektiv Nu. Så hur utvärderar han sig själv och sin egen effektivitet? Han är ju trots allt företagare. Man börjar berätta om målkalendrar och jämför olika färgade block med önskade fördelningar på färgade block, och det hela blev väldigt detaljerat. Så jag försökte igen, men frågade om signaler för effektivitet istället. Signaler för att man har balans eller obalans.
Mår du bra och känner att du inte stressar och jäktar konstant? Återigen, och när du arbetar, att du skapar resultat under det här välbalanserade eller välmående situationen.
Ja. Men det är lite ospecifikt. Är det så här, kunna ta en glass när man vill? Är det liksom tecken på balans? Har du några sådana?
Tecken på balans är väl kunna ha... Ja, men fritid där du kan fokusera på din familj och dina intressen.
Inte ha tänkt på jobbet på hela helgen, eller?
Precis. Det är väldigt bra tecken på balans. En annan sak är ju, sover du gott på nätterna? Tänker du på jobb konstant när du är hemma? Då är du ju inte balanserad.
Fast det är också småföretagarens liv på något sätt. Man funderar. Alltså, det finns ju en hälsosam del av det som är en ohälsosam. Eller kanske oroar sig hela tiden, du menar?
Nej, inte riktigt. Ja, men oron kan ju komma i form av att har jag glömt att göra det här? Och jäklar, jag borde ha gjort det här. Det är ju mer oro kring arbetsgifter. Men jag har ju coachat egna företagare som jobbar 14, 15, 16 timmar per dag. Det är inte balans. Återigen, jag är ju...
Hur kul de än tycker att det är. Liksom.
Precis, och det är sällan så att man bränner sig ut sig om man inte brinner för saker och ting. Och oftast brinner du för något som gör att du tycker det är kul och därför kan du faktiskt jobba 15 timmar per dag. I annat fall så utgår det ifrån att en konsekvenstänk. Jäklar, om jag inte gör det här så har inte jag pengar nästa vecka eller nästa månad. Och det är det som är någonstans drivkraften.
Precis.
Och den är ju också en stress av stressande form.
Mm.
Och jobbar man balanserad och tänker långsiktigt så misstänker jag att man inte ska kunna hamna där.
Konstaterade Manne Köylä-Oulu. Eftersom Almi är vår samarbetspartner även för den här säsongen och nästa steg får jag nu ringa Eva Eliasson som jobbar på Almi. Jag ville höra henne prata om en annan dimension, vilket handlar om de anställda. För om de kommer att störa hela tiden får man ju heller inget gjort. Så jag började med att fråga Eva om hur hon skulle beskriva skillnaden mellan ett coachande förhållningssätt och ett traditionellt chefande där man delegerar och förväntar att saker ska bli gjorda.
Ja, då skulle jag säga att coachande förhållningssättet bygger ju på att man utgår ifrån att personen som du har framför dig kan hitta lösningar själv. Du kommer inte med lösningarna utan jobbar med att hjälpa den andra personen att hitta hur de ska göra. Man talar om vad det är du ska uppnå och man kan titta kanske på vad är man nu, men sen att man låter den personen själv hitta vägar framåt. Man litar på att lösningen finns hos varje människa.
Och hur gör man det? Jag menar, om man är delegerande, det kan ju också vara liknande. Jag vill att jag delegerar till dig att hitta en lösning, återkom.
Precis. Nej, men då skulle jag mer säga att man behöver, det där är ju mer att ge ett liksom, direktiv, dra så här. Utan det är snarare, vi vill uppnå det här. Hur skulle du vilja gå tillväga? Att ställa öppna frågor till den du pratar med. Alltså öppna frågor, det handlar ju om att inte ja eller nej jag ska göra det här. Utan mera hur, var, när. Ställa frågor som egentligen inte ger, där man ska svara ja eller nej. Utan mera att personen själv måste tänka ut. Hur ska jag ta mig an det här? Är det ett svar på din fråga?
Ja, men precis. Ja, men det är nog det jag är ute efter. Liksom. För det finns ju också så här att jag har ju ett behov av att folk sen ska återkomma till mig och säga men då har jag tänkt ungefär så här och sen kan man ta det vidare. Att jag absolut inte vill att de ska bara springa iväg och sen så 3 veckor senare ska vara någonting gjort. Utan man vill kunna göra längs väg. Inte minst för att jag kanske har mer kontext eller jag kanske vet någonting om en förhistoria som har relevans i det här sammanhanget eller så. Liksom. Och då kan jag tycka att när liksom, återrapporteringen sker, då kan det vara farligt med det där. Att det blir just någon slags återrapportering. När jag själv verkligen bara vill ha liksom en check-in. Hur går det då? Kan jag hjälpa dig och undanröja några hinder? Eller har du tänkt så här? Och i det kan ju också vara så att jag behöver säga att nej, det går faktiskt inte alls att göra på det sättet att vi går.
Precis, men det är just det du är inne på där. En återkoppling där man gör det lite löpande. Och där man som ledare då inte kanske säger exakt vad du har gjort. Utan mera, hur går det? Hur tänker du dig? Att man ställer de här öppna frågorna. Inte bara kanske, går det bra nu? Ja, eller nej. Utan just följa och ha en dialog löpande när man gör någonting. Men också våga släppa som ledare också. Våga släppa en bit och lita på att medarbetaren kan ta det här vidare själv då.
Fast det är klart, det coachande ledarskapet funkar inte jämnt. Inte i alla sammanhang och kanske inte heller i början när man har någon ny, förklarar Eva.
Då är kanske inte den coachande rollen den allra bästa, utan då behöver man ju vara lite mer så här brukar göra och dirigera och visa, för att det är helt nyligt svårt att liksom bara, ja men kör nu. Men så fort man liksom börjar ta tag i och se att man ser att den här personen ändå börjar förstå att vad är det som händer, då kan man börja lägga över ansvaret mer och mer på den andra personen. Jag tänker att det som är väldigt bra att göra, det är ju att gemensamt med den man ska leda sätter upp ett mål. Vad är det vi ska nå? Och gör det tillsammans, för en dialog där tillsammans. Och sen titta på, ja men vad är det nu? Och sen att man kanske också, om man vill vara med en liten bit för en dialog om vilka alternativ kan vi ha här som du kan jobba efter.
Och det är klart att det finns medarbetare som är svåra att coacha.
Det kan ju även vara så att den som coachar lär sig av den som... Att man har ett, kanske en ödmjuk inställning till det också. Man själv kan ju också som coach lära sig av den som man har med sig. Så den som man ska leda kan man ju också lära sig av. Att man har en väldigt öppen inställning till det.
Just det, det blir nästan mer om en processledare. Alltså ansvar för processen snarare.
Ja, precis. Så att det är mer en process framåt, så att säga, att man hjälps åt. Det skulle jag säga att coaching är mer att man har en ödmjuk inställning för varandra. Att vi kan lära av varandra. Jag som ledare då sitter ju med ramverket och vet vad vi ska, men vi kan också lära av varandra hur man kan göra det, så att säga.
Precis, och att jag som sitter med ramverket innebär helt enkelt, jag vet att vi ska åt det här hållet, vi ska uppnå de här målen och sen så försöker vi jobba framåt åt det hållet.
Ja, precis. Och sen är det ju inte så att man ska liksom kasta alla bra erfarenheter över bord, utan man ska ju, det krävs ju en nyfikenhet och en ödmjukhet från båda sidor, skulle jag säga, att man vill lära sig också. Så att självklart, om det är någon som absolut inte blir coachad, vill bli coachad utan vill ha rådgivning då får, eller vill ha order, då får man ju fundera på, okej, funkar det på min arbetsplats? Ja, okej, jag skulle kunna ge order hela vägen. Men det kommer ju inte i slutändan att bli lika effektivt.
Konstaterade Eva Eliasson på Almi. Det är råd från andra företagare som jag lärt mig mest av som företagare. Och vet du någon som, liksom du, efter hört det här, jobbar med att jobba mer effektivt? Ja, men använd då delarfunktionen här i appen för att tipsa om det här avsnittet. Så får de lära sig någonting redan nu. I nästa avsnitt får du höra fler som tar steg framåt och förbereder kommande steg. Och kanske är det just sånt som du funderar på. Följ på den här i appen för att inte missa det. Och till nästa gång, ta hand om dig och kom ihåg att stora förändringar börjar med små steg. Att bli 1% bättre varje dag gör skillnad på sikt. Det här är inget pep-talk, det är faktiskt bara matematik.